Lotta Karlsson är en 52-årig kvinna från Vasa. Hon flyttade till Helsingfors år 1990 och är i grunden utbildad fysioterapeut som studerar vidare till psykofysisk fysioterapeut och därifrån vidare till psykoterapeut. Efter det har hon dessutom gått en specialiseringslinje i psykofysisk psykoterapi och ännu sen gått en utbildning i krigsbrott i Haag. Lotta Karlsson har alltså ägnat hela sitt yrkesliv åt att studera sambandet mellan kroppen och psyket. Du lyssnar på serien Kroppen och livet, säsong 2.
Jag lyfter nog på hatten att du har haft den där passionen att ta dig vidare hela tiden. Du måste vara jättenyfiken.
Jag är nog, det är liksom, det är kanske det som driver mig, den där nyfikenheten i vad liksom människor, kroppen, reaktioner och vad kroppen berättar. För kroppen berättar ju sin historia också. Det är ju inte bara munnen, utan det är mycket vad kroppen berättar. Och många har ju inte ord för känslor, till exempel i olika kulturer. Så inte pratar man om ångest, man pratar om att det bränner. Jag har en eldslåga inuti mig. Och då måste man ju förstå att nu pratar vi inte här om halsbränna, utan det är liksom ångest. Och sån här, att det kanske också så där lite från ett kulturperspektiv som har drivit mig framåt och förstå folk över hela världen.
I vilka, kan du säga, det är en ganska bred fråga, men i vilka kulturer pratar man inte liksom om ångestordet, utan just att man säger att det bränner?
Nu till exempel, om vi skulle ta som exempel en del delar av Afrika kanske, eller Asien, där man alltid ska ha ett ansikte som inte avslöjar hur det känns. Eller liksom det många, de stora världsdelar där det inte helt enkelt, där det inte finns någonting som heter psykisk ohälsa. För man är en del frisk, eller så är man tokig, eller byns åsidosatta, byns konstiga. För det är inte accepterat att ha så här liksom. Om man sen jämför med Brasilien, där man kan hur lätt som helst gå hos psykolog. Och det är helt, alla gör det, och det är helt vanligt att man går hos sin psykolog. Så det beror lite på kulturskillnader och sen ord. Vad man använder för ord och hur man beskriver vad som känns i kroppen.
Men tänk också här vad det har hänt. Jag minns för 25 år sedan när jag gick till psykologen, så det var så där att jag nästan ville klä ut mig med mustasch och hatt, att inte någon skulle känna igen mig. Men aldrig i livet att jag skulle idag tänka att oj nej, att jag kan inte säga nu att jag går till psykologen.
Ja.
Och det är bara 25, eller bara. Det, så att också här har det hänt saker. Men du har alltså jobbat med tortyroffer.
Ja.
Hur började du med det här och vad går jobbet ut på?
Jag bara liksom halka in i branschen. Och det där, jag har studerat till fysioterapeut och var, jag tror nog jag alltid har varit lite sådär, kanske mer inom idrott och mental träning, att hur få idrottare och inte liksom frysa till då de ska göra något sån här riktigt viktig tävling eller något sånt. Att det är nog därifrån det börjar. Och då började jag söka lite, att vad skulle jag hitta något material? För jag höll på med kampsporter och jag var massör då redan. Och jag funderar ofta att han som är så bra då på träningen, så då han ska upp ensam i ringen och göra en liksom sån här, någon slags tävling, så då fryser han till. Den här frysreaktionen kommer. Och han säger åt mig efter tävlingen att mina vader kändes som bly och jag kunde inte röra mig. Så då tänkte jag att det här måste ju vara något liksom som vi måste börja ta reda på vad det innebär. Och just då så gjorde jag sista året och sista fältet i min fysioterapiutbildning. Och jag höll på att intervjua till slutarbete en fysioterapeut som höll på med kroppen och liksom sinne, att hur de jobbar ihop. Och så sa hon att på, där på Helsingfors diakonianstalt så finns en sån här, ett rehabiliteringscenter för torterade. Att du skulle kunna intervjua fysioterapeuten där också. Så kom, började jag då, och det var just då tsunamin kom då i januari efter tsunamin. Och det kom massor med material just då, för att det liksom... I Stockholm så forskades det mycket om de här traumareaktionerna efter storolyckor. Och då fick jag mycket material, och jag började göra mitt slutarbete om det där, hur en fysioterapeut ska röra människor som är traumatiserade. För att det, vi fyssare har ju ganska lätt för att bara ta i och vrida. Och det kanske inte alltid är det bästa om man är traumatiserad.
Då undrar jag, hurdana patienter kunde det komma?
De har nog genom åren kommit från nästan hela världen. Och då de kommer, så kommer de alltid med ungefär ett eller två års fördröj efter ett krig. Så alltid där det har varit krig, så något år eller ungefär ett och ett halvt, två år senare, så då har det kommit just från det område människor som har blivit torterade. Över hela världen.
Mm. Och helt olika kulturer. Har det också varit både män och kvinnor?
Både män och kvinnor och barn.
Oh. Du sa redan det att man måste ta i förstås människor som har varit med om svåra trauman på ett annat sätt. Vad är det första som liksom utmärker en människa som har trauma i kroppen och en som inte har det?
Jag brukar titta lite på traumareaktionerna. De flesta har ju hört om fight, flight, freeze och fawn. Att liksom, vilken reaktion. Att är man så där, vet du, riktigt så där aggressiv, eller försöker man bara undvika hela grejen, eller liksom, hur uppför man sig i förhållande? Det här frysreaktionen är kanske den som syns ganska tydligt, att människan är stel som en pinne och inte riktigt har några stora kroppsrörelser eller ingen mimik, att ansiktet är ganska neutralt och rösten är ofta väldigt tunn, och man är liksom på många olika sätt, tycker jag nog att man ser på en människa om det finns sådana djupa trauman.
Om vi börjar helt så där från början, så minns du alls hur du var som barn?
Ja, jag minns nog att jag var andra flickan i familjen och väldigt skör på något sätt. Väldigt sensitiv och så här. Jag kanske lite var nog under min stora systers vingar, att jag var inte sån där framfusig, utan mera så där nog att jag väntade och såg vad min stora syster gjorde, och så sen kanske jag gjorde efter, eller så bara såg jag på. Att jag har nog lite varit sån där som har följt med mera, lite blyg kanske.
Okej, det skulle man ju aldrig tro idag.
Nej, det har nog varit många år av terapi däremellan.
Var det du själv som såg dig som så här sensitiv, eller kommer du ihåg att det kom utifrån?
Både och. Jag var osäker och lite så där kanske kör på något sätt, kände jag mig. Och det där, och nu var det ju sån feedback också, att kom nu fram där, kom ifrån stora systers rygg och säg något du också, vem är du då? Att nu kom det både inifrån och utifrån.
Ja. Hurdan är du idag?
Idag så är jag väl ganska, jag inte tror jag, den där skörheten har försvunnit ur mig, att nu är jag ändå sensitiv på så sätt att jag, Ja kanske emellan lite klumpig med att beakta andra. Men att inte ändå så väldigt klumpig kanske. Jag vet inte. Det känns som om jag är ganska okej med mig själv. Jag har gått en lång väg, tror jag, för att bli okej med mig själv. Och kanske också det där med att vara nyfiken på andra och andras kroppsreaktioner och liksom vilja lära mig mer. Så nu har jag haft den där driven i mig också inuti. Och kanske just det där att jag har vågat konfrontera mig själv med saker som kanske inte har ju såklart varit de bästa. Eller liksom som kanske andra inte gärna sådär tänker på om det inte kanske behövs.
Kan du ge några exempel?
Det här med att ta ansvar och liksom växa upp och bli vuxen. Att det har jag nog jobbat med. Och jag tror inte att möta sina trauman betyder ju också att acceptera sina trauman och kunna sörja sina trauman. Och det här tog nog länge för mig att liksom komma till den punkten att jag kunde se mig själv i ögonen och säga att nu accepterar jag allt vad som har hänt åt mig. Nu sörjer jag det och ligger på golvet och gråter som en baby över allt det onda. Och så sen liksom stiger upp och samlar mig och går vidare. Att det är nog det tror jag som gör. Eller en sån process är ganska viktig för en människa. Åtminstone har det varit för mig, jag vet inte. En del kanske är helt neurotypiska och inte upplever att de skulle ha så mycket liksom att bearbeta eller något sånt och är väldigt, väldigt nöjda med sin tillvaro. Men att jag har nog alltid på något sätt grävt in i mig själv vidare och vidare och vidare.
Alltså Lotta, det där är så intressant. Jag funderar faktiskt att finns det människor som går runt och är nöjda med sig själva?
Jag vet inte.
För jag känner ingen. Och det är också det att jag kanske inte riktigt skulle vilja känna heller.
Inte vet jag.
Jag tänker bara sådär att om man är ett kännande människa, förlåt nu alla som inte, då är det, förlåt. Men jag tänker sådär att livet gör ju ont helt enkelt. Och att åtminstone för mig så nu kommer hela livet säkert vara just en process att försöka acceptera sig själv och livet och andra. Att jag har svårt att tänka mig att man kan bli helt klart, men man kan ju komma helt på väg hela tiden mer och mer.
Ja, det skulle faktiskt vara intressant att veta om jag tänker mera på någon som kanske förnekar att det har hänt någonting som inte kanske har gått att processera eller förnekar att det inte, för det är ju också samtidigt så att om man förnekar det som hänt så då förnekar man ju också känslorna som dit hör, vilket betyder att man förnekar en del av sig själv. Och det kanske också är följd av trauma.
Just det. Det är en överlevnadsstrategi. För det blir för tungt annars om man inte har redskap.
Ja.
När har din den här, vi går nu rakt in på djupa frågor genast, att när har din den här processen börjat ordentligt med att acceptera och tänka att det är okej?
Det har väl nog tagit en 10 år. Tycker jag att det börjar kanske för något 10 år sedan att jag börjar fundera. Eller säkert hade jag hållit på längre, men att sådär medvetet så har jag jobbat riktigt aktivt i 10 år på mig själv. Att mycket terapi, mycket arbetshandledning, många timmar av reflekterande arbete. Och såklart via olika utbildningar så är det ju alltid någon slags egen terapi som ska göras och sån här, att det ett steg har lett till ett annat steg som har kanske lett till ett tredje steg. Och vi får se vart stegen tar oss ännu efter det här.
Jag vet att för mig funkar det inte att sitta hemma och grubbla för mig själv.
Mm.
Om jag är en sån där dålig spiral, då hjälper liksom det sämst.
Ja.
Men har du någonting som du vet att det här är en strategi som brukar funka för mig?
Ja, det är nog. Det är nog diskussion. Det är nog och kroppsarbete. Det är både och speciellt om om vi kombinerar det. Så det är nog det som jag tycker att passar bäst för mig. För att det där, eller det har jag märkt. Och det där att våga vara ärlig med mig själv. Det är nog det som kanske, det behövs någon annan där med också. Att den där tryggheten kommer. Att om du klarar det så då klarar jag nog jag också av mig själv. Att det där, så lite som ett bollplank. Men att om inte rörelse finns med. Om inte jag ändrar på fysiskt på rörelsen som hör till tanken eller känslan. Så då ändras det nog inte. Då går jag nog hem och grubblar sen igen vidare. Att det måste ske en sån här liksom viskeral eller en riktigt sån här liksom kroppsupplevelse för att det ska ändras. Och ibland bättre och ibland sämre går det ju.
Om vi tar det helt ner så här till basic-nivå, att hur kan man arbeta annars? Om jag nu tänker att jag kanske har ett trauma i kroppen, hur ska jag röra mig?
Ja. Det där, vi börjar riktigt från botten och tänker, om vi har en traumatiserad, torterad människa som är absolut på noll med energi. Så det går inte att säga åt en sån att nu ska vi börja röra på oss. För att det finns inte energi. Det finns ingen liksom livslust eller livskraft eller någonting. Så då börjar vi från passiv rörelse. Det kan vara om det går att röra. Så då kan det bara vara lätta rörelser att massage till exempel. Om det går att röra. Eller liksom, det bara går efter människan. Ibland så rör jag hälften av kroppen och andra hälften har blivit så torterad att den går inte att röra. Att liksom på människans villkor börja ofta liksom under noll och så sen liksom dra med och få lite sån här förtroende för kroppen och börja känna kroppen som har blivit liksom så svårt åtagen att det där. Att börja på nytt liksom hitta kroppen och hitta kroppsgränser och bara liksom bygga upp kroppsgränserna. Och sen från det kanske då vidare till något aktivare. Att jag har också under mina mest svåra perioder av att ha varit riktigt nerkörd i skorna av en eller annan orsak. Så just det där att jag har tänkt liksom, flytta ett ben framför det andra då du går. Ett ben till framför det andra då du går. Att börja riktigt från att hjälpa sin kropp att börja hitta rörelse. Och så sen då det börjar och det börjar bli lite rörelse i kroppen. Det börjar bli lite rytm i kroppen. Att det är inte så där kugghjulsgång utan det blir mera flyt i rörelsen. Så då kanske till och med till något frigörande dans eller någonting sån här som är helt på kroppens villkor, att hur man rör sig. Det är ju via våra sinnen som vi får intryck och som vi blir traumatiserade. Också via rörelsesinne. Och det där, vi får trauma ur kroppen också via våra sinnen. Och det där rörelse, jag brukar alltid säga motion creates emotion. Då du rör dig så ändras ditt sinnestillstånd. Vi vet ju alla att då, före man går på länk hur det känns och efter. Det är ju helt annat sinnestillstånd.
Jo, verkligen. Verkligen. Och också för att inte tala under länk, då är det bara hemskt.
Jo.
Men Lotta, om vi säger då att din viktigaste process med dig själv börjar för cirka 10 år sedan, fast det nu har pågått hela livet. Var det någon speciell kris som utlöste det?
Ja, jag var väldigt. Vi höll på att skiljas med mina barns pappa. Och det var en kris, det var en stor kris för mig och det där. Då måste jag liksom lite på något sätt börja bygga upp mig själv. Och det var det som utlöste den här långa vägen att våga vara med mig själv. Våga vara ensam med mig själv och börja njuta av det. Att det var nog det som triggade igång en sån här att nu då jag ser tillbaka så märker jag ju vilka mina egna traumareaktioner har varit då, hur beroende jag har trott att jag har varit av andra människor och liksom med små barn så kände jag mig helt liksom beroende att jag kommer ju inte att klara det här om min tann är med och det var nog en stor kris som sen satt igång processer.
Det är ju väldigt vanligt att man tänker att samhället nästan lite berättar åt oss att man inte klarar sig ensam.
Ja, ofta. Ja. Ja. Och, eller att åtminstone så måste man ju allt liksom vara som det är bestämt. Att det måste vara familjeenheter och det måste vara det ena med det tredje. Och det är ju inte alls självklart att det behövs vara. Jag mår jättebra nu för tiden också utan sällskap.
Om vi går in i den där rädslan för att vara ensam. Så vad var den där kärnan i det? Om vi nu får ta bort de här stora sakerna som att vara ensam för sådär en massiv bit. Men vad är den där rädslan i ensamheten?
Det grundar nog sig, tror jag, i mina barndomstrauman. Och liksom det där att bli övergiven. Det var väldigt skrämmande som tanke. Och det är ju det som är det roliga i hela jotton, att det är något sån här blueprint eller någon grundtro man har om sig själv som sen följer med upp i vuxendomen, och så tror man fortfarande, jag var helt övertygad om att jag klarar inte mig ensam. Och det där, då jobbar jag ju på det.
Om vi tänker på din kropp, så kan du själv säga att vad har ändrats om du tänker på för 10 år sedan, vi säger 10 år sedan. Så på vilket sätt är rörelserna annorlunda nu?
De är inte så snäva eller liksom så spända och så. För det är inte så viktigt mera om någon ser mig i någon viss position som kanske inte borde ses i. Att det har ändrat. Jag vågar vara friare, för jag litar på att jag klarar mig ändå. Men då jag var yngre så var det ju i ung vuxenhet så tänkte jag ofta, då jag sportade mycket och så här, att no, fast jag nog inte ser så bra ut, så har jag ju ändå kroppen. Att, den går jag ju att ändra liksom på. Jag kan ju göra muskler på den och så här. Att det liksom, det tog jag alltid till. Och då litar jag ju mycket också på kroppen, eftersom jag har tänkt så.
Vad menar du att du inte ser så bra ut? Har du tänkt så?
Jo, det var en av de här grundtron som jag också hade. Att inte ser ju så bra ut. Att det där, men att kroppen är ju, jag kompenserar med kroppen då.
Men varifrån kommer den? Är det också från barndomen?
Nu, det minns jag inte riktigt varifrån. Det är nog säkert något jag, förmodligen barndomen och säkert någon sån här syskonkärlek igen som har funnits och inmatning av att, och kanske något sån här, man minns ju aldrig, eller liksom man minns inte ofta varifrån de här liksom trauman så där riktigt i grund och botten kommer, men jag kan föreställa mig att det har varit någon situation att det har varit, någon har frågat chans på någon och sen så har det inte varit mig som den där chansen har frågats på. Och så har jag sen då bara tänkt för mig själv att men det är nog för att jag ser ut som jag ser ut. Att det är ju, barn tar till alla möjliga strategier.
Men du ser dig i spegeln idag, vad tänker du då?
Jag börjar ju bli lite gammal och då tänker jag emellan att oj då, hur kan jag vara så ung inuti och så gammal utanpå? Att kroppen hänger inte med i svängarna, fast själen och sinne är inte så väldigt gammal. Att nu då jag ser på mig själv så är jag ganska nöjd också. Fast emellan så är det ju lite skrämmande då kroppen börjar ge efter. Och speciellt om det är något sånt här att det har varit stressiga tider och kroppen meddelar att nu är det stress, att nu måste du lugna ner dig, så det kan ju också vara skrämmande, men för det mesta så det är nog roligt att se sig själv i spegeln. Alla rynkor hör ju ändå till också.
Djupsuk. Ja, det är ju så. Om vi går tillbaka till barndomen, Rikit, att minns du när du såg dig själv första gången, att så här ser jag ut, att är det här jag?
Ja, vår spegel där hemma satt så högt uppe. Så det, jag måste upp på en stol oftast då jag ville se mig själv. Och det är nog någonting som jag ger som ett gott råd till varenda barnfamilj, att det ska finnas en spegel där barnet ser sig själv på så låg nivå att det inte behövs stolar för att klättra upp. Så jag var lite, säkert hade jag ju sett reflektioner i olika skyltfönster och sånt av mig själv. Men just det där att liksom jag ville se mig själv och kläv upp. Så då var jag nog i den åldern redan att jag fick tag på mammas läppstift och liksom pynta mig och så här. Och det var härligt. Det var härliga tider.
Minns du någon sån här kommentar som du har fått om ditt utseende när du var barn?
Det var nog mycket det här med mera kanske, vi såg ju så likadana ut också med min syster på sånt sätt att vi hade samma flätor alltid och vi blev på något sätt lite så det samma, mamma drog alltid samma väva, att om hon gjorde åt en så gjorde hon åt andra också och det där. De här kommentarerna var ju ofta, no, men vad du nu, då är söt, liten, snäll flicka och allt det här som då på början av 70-talet som skulle vara, att det skulle vara söt och snäll och fint lagad och näpet och sånt här. Att nu var det, kommentarerna var ju efter det, att jag skulle ha varit jätte glad om någon skulle ha sagt att skrik till någon, var lite arg också. För att det hörde inte till. Det
fick nej, man fick inte vara inte som flicka. Nej. Sen så kommer vi till tonåren. Hur var tonåren för dig?
Det var nog just det där då det började ändras så mycket i kroppen och mycket var konstigt och alla kompisar, vi hade mycket sådär hur vi speglade varandra sådär att Har du varit med om det här? Och, liksom, det var mycket så här med vänner. Och det gick inte att diskutera så mycket med föräldrar. Kanske sånt som borde ha diskuterats eller frågat. Men att en speciell händelse minns jag då jag borde ha varit väldigt damig redan. Men så blev mitt livs stora kärlek valde en annan flicka och jag såg på bredvid och då liksom då jag stor grät och kröp ihop i mammas famn fast jag var över den åldern att jag borde ha gjort det. Så här kommer jag ihåg att hon höll mig som en liten flicka, ett litet barn. Då man svävar mellan det här fullvuxna och totala barnet och det här. Att nu var kroppen också med i svängarna där. Att i ena sekunden så skulle det vara riktigt sexiga kläder. Och i nästa sekund så var man helt ännu satt med Barbie och lekt. Att det var nog svängar min sann. innan då sen det började lite stabilisera sig. Men att det där förhållandet i kroppen. Att det, jag tycker att det är så skört i tonåren. Och det kan gå så lätt fel. Det kan vara ett ord, en blick, ett liksom bara något litet som kan forma den här grundtron att ja, nej, min kropp är ju inte bra. Och det är nog, jag tycker nog alla borde nog vara väldigt uppmärksamma där att inte kommentera eller fast man själv inte tänker på att det så är det nog bättre att inte säga än att säga något som sen kanske formas till något negativt. Att, för det är ju det är oftast det också, om det finns kanske något negativt från förut, så kan det vara droppen som rinner över.
Det är sant, och det är nog så att det där att kommentera andras kroppar, så det är nog ganska överflödigt. Alltså, till och med att, också det att du säger något hemskt fint om det, så det är inte kanske heller riktigt så bra. För att det kan också bli en press på den där människan att okej, att nu måste jag vara på det här sättet för att folk ska gilla mig. Att om man vill ta det säkra för det osäkra, så bara inte kommentera. Men det är inte, det är ju lätt.
Ja. Vad tänker du då du suckar djupt då det?
Tonåren, jag tyckte det var så jobbigt. Jag tyckte det var hemskt svårt att bli kvinna.
Ja,
för att jag var säkert 30 när jag började känna mig som en kvinna.
Ja, jag också.
Har du samma?
Ja. Jag vet inte, känner jag mig ännu som en kvinna? Inte varje dag.
Nej, samma här. I vilka situationer känner du dig kvinnlig?
Speciellt med min man så känner jag mig kvinnlig. För han får ut det där kvinnliga i mig. Att om jag det där på jobbet måste... Jag har ju många traumatiserade på jobbet. Så där måste jag vara ganska så här liksom... bestämd och kanske moderlig emellan och inte så kvinnlig. Att där är det mera sån här... Men sen hemma och få vara min mans kvinna. Så då känns det riktigt att jag är kvinna. Och jag älskar att vara kvinna för honom. Det är som ett exempel. Eller att om jag går ut och klär upp mig då jag är så vanligtvis i vardagliga kläder som kanske inte är så kvinnliga för att jag pynjar på mig något kroppar eller något sån här där det måste vara bekväma kläder. Att jag får klä upp mig och vara med kjol och vara kvinnlig. Då känns det också så där kvinnligt.
När trivs du som bäst i din kropp?
Just efter att jag har jumpat riktigt ordentligt. Eller just efter att jag har älskat. Eller om det riktigt är någon sån här på jobbet, någon sån här krävande. Jag vet att jag har räddat ett liv till exempel. Eller att det riktigt liksom, att det fysiskt känns i hela kroppen att wow. Det är då trivs jag i kroppen. När jag vet hur nervsystemet reagerar så kan jag känna igen det i mig själv. Och då vet jag att nu är det bra. Att nu liksom utsöndras bra i kroppen, bra hormoner, nu liksom mår nervsystemet bra. Att jag ser nog mig själv ganska sådär fysiologiskt. Men att det är också det där att känslorna känns bra och det är rätta känslor och det är sån här. Ofta är de aktiverande. Att det då kroppen har på något sätt fått en sån där aktivering som känns, då kroppen känns. Då jag känner av mig själv helt och hållet efter någon sån här stark upplevelse till exempel. Så då,
att kroppen och en själv, att man är liksom ett med sig själv. Mm. Det känns bara så otroligt stort att du i ditt jobb gör såna saker, att du räddar människors liv.
Jag gör min lilla del. Och det där, sen gör alla andra sina små delar. Och jag dokumenterar tortyroffers fysiska skador. Och då någons jurist ber om ett utlåtande. Vilket gör att om jag dokumenterar att så här och så här ser det ut. Så här ser det här ärret ut på den här kroppen. Och den här människan berättar att det kommer från det här. Och det går inte att, det är ju helt omöjligt att deportera den här människan till samma ställe. För det händer på nytt i sådana fall. Så då gör sådana beslut som räddar den här människans liv. Att kroppen berättar. Kroppen berättar ibland så mycket mera än vad orden berättar.
Hur känns det att ha ett sådant jobb som handlar om död och liv?
Det känns... För att vara ärlig så inte tänker jag oftast på att det skulle liksom... Jag gör min lilla del, jag gör det så gott jag bara kan. Och det är allt jag kan. Och det kanske känns på ett sånt sätt att jag vet mina gränser. Om jag skulle börja övergå liksom... Tänka att jag på något sätt att jag inte håller mig till mina gränser och det vad jag kan. Så då kanske skulle det börja kännas tungt. Men då är jag medveten om gränserna. Att det här är det vad jag kan och jag gör det så gott jag kan. Så då kan jag nog sova min natt och då känns det bra.
Har du någon straffat din kropp?
Nu tror jag att jag har straffat min kropp. Det har jag nog gjort. Och det där kanske utmana och så där att det via idrotten så där att nu kör vi allt helt medvetet. Men vad jag tycker är mycket vanligare vanligare fenomen är att man överger sin kropp. Att jag är inte värd det här. Och då blir det oftast så där att man... Och det tycker jag att jag har haft mera. Att det är ju ett sätt att straffa kroppen. Men att det hänger ju ihop med kärlek också. Att jag är inte värd att älskas. Och sån här, som också är de här grundtankarna från barndomen som har formats. Och då är det ju också ofta att jag är inte värd att ta hand om min kropp. Och då kanske bygger man ett försvar av många kilon. Och det där. Det är nog, jag har via bantande efter liksom perioder att jag har lagt på 10 kilo. Så då jag har straffat lite mig själv. För jag är nog inte riktigt värd att ta hand om. Då de här perioderna har funnits. Så har jag nog mest gått ner i vikt av att höra på sån här mental träning. Där jag verkligen tar ansvar och går med på att jag är värd att tas hand om. Att det är nog ofta, speciellt som vi traumatiserade är att vi överger vår kropp och det är ju ett sätt nog att straffa, fast det är lite så där indirekt och lite så där som man kanske passivt, aggressivt gör då man inte vågar konfrontera vissa känslor. Att det har jag nog haft genom hela livet.
Men Lotta, vad skulle du säga om man då vaknar upp en dag och märker att nu har min kropp är inte alls som jag skulle vilja, att jag har inte alls tagit hand om mig själv, att man är kanske sjuk och ingenting fungerar, så vad skulle kunna vara nästa steg?
Att man skulle kanske lite lyssna på den där inre rösten. Att hur hård är den? Är den så pass hård? Liksom sitter jag varje dag och säger att nu måste du börja. Nu måste du jumpa. Nu måste du. Varför kommer du inte igång? För att då är den där inre rösten så hård att den förhindrar en och ens komma igång. Att man kanske skulle ta in en liten sån här mjukare tanke. Att nu tar vi det lugnt och liksom jobba tillsammans med den där inre rösten och inte jobba emot. Jag skulle nog ge det som ett råd, att lite lyssna in sig själv, lite lyssna på vad kroppen säger och kanske inte liksom gå för hårt tillväga eller vara så hård. Att det är nog det som människor... Många har att det är så stora krav. Man ska vara bra förälder och man ska vara bra arbetare och man ska vara bra på så många ställen. Och sen då det där, så ska man också orka vara jättebra och jumpa. pappa.
Det är helt enkelt för mycket.
För de flesta är det ju. Och det här med emotofobi, att man inte behöver vara rädd för sina känslor. Att man kan så där liksom tänka på känslor på ett sånt sätt att de är mera budbärare. Att de har bara något bud som de hämtar. Att man behöver inte vara liksom jätterädd för det där budskapet. Att de hämtar det där budskapet, de kanske hämtar den där känslan av äckla. Men att man kan bara konstatera att den finns där, okej. Okay, och så kanske man inte liksom desto mer befattar sig med den. Eller så kan man bara konstatera att här är den här känslan av äckla då jag ser på min kropp. Men att nå ja, vänligt men bestämt så lägger jag klockan på en halvtimme tidigare. Och så bara stiger jag upp och gör. Och diskuterar så där väldigt vänligt med mig själv då jag gör det. Att inte via sån här väldigt hårt. Att oftast så blir det så motstånd om det är hårt.
Det är sant. Men det blir motsatt effekt. Att man, jag går då hellre att rösteta istället.
Ja,
att för att när det nu är så här dåligt. Vad säger du? Alltså får vi prata om trauma när vi har vuxit upp här i Finland utan krig? Får vi också prata om att vi har traumor?
Absolut. Jo.
Jag menar, det är så brutalt att de som du träffar som dina patienter. Mm. Och så sitter jag här och har levt ett ganska sådär tryggt liv. Att jag också upplever att jag har trauma.
Ja. Nu, det är nog både och. Fast det har varit, man har växt upp i krig. Och fast man har växt upp i en medelklassfamilj där man kan tänka sig att det har varit ekonomiskt helt okej. Och det har varit liksom allt socialt har varit helt okej. Men då vi är barn och växer upp så är vår hjärna väldigt plastisk. Vi formas som människor. Och då är vi så väldigt också liksom, vi tar så mycket intryck. Så det kan just under uppväxten faktiskt vara ett ord, en blick. Att man inte riktigt blir bemött. Det för att vara liksom traumatiserad eller växa upp med liksom såna här komplexa trauman, så behövs det inte stora krig. Eller liksom, det kan vara så mycket mindre. Det beror helt på situation och hur.
Ja, och sen så tänker jag också så här ibland att det som är det värsta för någon, alltså det går ju inte att jämföra, att det värsta är alltid det värsta och alla har vi något vårt värsta.
Ja.
Så det där att jämföra, det går inte.
Nej, det går inte. Vi har alla våra egna individuella trauman. Var sen som omgivningen finns i omgivningen.
Vad skulle du idag, om du skulle kunna träffa dig själv för 10-15 år sedan, vad skulle du vilja säga att den Lotta?
Ja, och jag skulle säga att men, snälla vän, kom hit nu så får jag krama dig. Att var inte så där stressad. Att det ordnar sig nog. Jag lovar att det ordnar sig. Att det är nog det som först kommer i tanken att jag skulle säga. Att få lite ro på så sätt att inte vara så hård. Att den där inre rösten är inte så krävande och hela tiden liksom piskar framåt. Utan mera kanske sådär att jivar framåt på ett mera uppsluppet sätt.
Det här är en podd från Svenska Yle.